Världens mest kända trumpetkonsert, eller hur?
Ja, och en av de bästa.
Jag vill spela det här. Då hade jag varit lycklig.
Jag känner ju för sig trumpetare som grimaserar när de hör den här musiken. De får lite ångest. Alltså. Det är så vanligt som uppspelningsteststycke att man kan liksom visa vad man kan med det här, den här musiken.
Så man ska få ångest av det här istället?
Precis. Men Lolo, varken du eller jag är ju trumpetare, så att det spelar ingen roll.
Det har du rätt i.
Vi kan bara luta oss tillbaka och njuta.
Ja. Hej Johan!
Hej Lolo!
Hej alla som lyssnar och välkommen till Mästerverken. Här pratar vi om de mest älskade klassiska verken och idag så är det alltså Haydns trumpetkonsert.
Äntligen! Jag älskar Haydn och det här är ju faktiskt bland de viktigaste verk som någonsin har skrivits för trumpeten. Mm. Och det är också den första moderna trumpetkonserten som förändrar allt.
För nu är vi i slutet av 1700-talet och trumpeten håller på att bli ett helt annat instrument egentligen.
Ja, det händer väldigt mycket på det här området. Alltså det är ju det att man bygger en trumpet som kan spela melodier som faktiskt inte har varit möjliga tidigare.
Vi ska prata mer om det här, men först ska vi lyssna på hur alltihop börjar. Så lätt det här, Johan. Alltså det är som att det kvillrar fram, bara liksom pålar.
Oh, ja, det låter ju fullständigt berusande tycker jag. Men ja, det låter lätt, men det är det ju inte. Det är ju det som är grejen med det här. Det är en sån glänsande inledning och så glider solotrumpeten bara in liksom och intar scenen. Och ja, efter en minut ungefär av orkesterinledning.
Just det. Och så låter den så där självklar.
Totalt självklar.
Mm. Men alltså, det här med trumpeten då.
Ja. Vad nu ska vi prata allvar här, Lolo.
Ja, nu vill jag veta. Ja. Varför är det här så nytt?
Ja, det här är ju faktiskt verkligen en radikal händelse i musikhistorien. Att vi liksom lämnar det här med naturtrumpet som vi har haft att göra med.
Naturtrumpeten?
Ja, alltså en väldigt basic trumpet, helt utan ventiler eller klaffar eller något sånt, som bara består av ett böjt rör. Så att olika toner då får man bara fram med hjälp av mun och läppar. Det blir naturligtvis vansinnigt svårt att reglera tonerna.
Att man ens ville försöka.
Ja, om man tycker vanlig trumpet är svårt så är det här ändå extremt, jättemycket svårare faktiskt. Naturtrumpeten är alltså mer begränsad. Du kan bara spela naturtoner och de ligger då mest i det höga registret. Och det märker du, lyssnar du på barockmusik så är det ju, där hör man ju det här väldigt signifikanta som alltid ligger i det höga registret. Om man till exempel lyssnar på Bachs Brandenburgkonsert nummer 2 där trumpeten då har en solistisk roll.
Jo, för Haydn hade ju en kompis som var trumpetare och som var jätteduktig och jättekänd och hette Anton Weidinger. Och det är han som uppfinner den här nya trumpeten. Han borrar hål i en sån här naturtrumpet och sätter små lock på den, alltså klaffar som på en tvärflöjt.
Exakt, men det här är alltså inte samma sak som det som senare då blir dagens ventiltrumpet, men det är i alla fall ett första steg på vägen.
Mm. Så det låter inte perfekt än direkt?
Nej, det gör det ju inte, men det ger nya möjligheter i alla fall. Man kan ju i alla fall spela melodier på ett helt annat sätt, det blir mer virtuost. Man kan också spela mycket mjukare än tidigare och man kan spela kromatiskt, halvtoner. Det ger helt andra möjligheter för också ett melodiskt spel.
Ja, precis. Så Haydn, han går ju tydligen verkligen igång på det här instrumentet. Mm. Och så skriver han den här trumpetkonserten till sin vän. Det känns ungefär som att han... jag föreställer mig att Haydn liksom har fått en ny leksak och bara liksom måste prova den här.
Ja, men så är det verkligen.
Ja, ja, det kanske är så.
Ja, det här är en ny leksak.
Ja. Ska vi lyssna på någonting som inte gick att göra innan det här instrumentet fanns då?
Ja, men absolut. Vi lyssnar på den stora solokadensen i första satsen. Ja, det är ju som att solisten pratar genom instrumentet här i kadensen i första satsen.
Ja.
Och det, ja, man kan ju föreställa sig att publiken faktiskt satt där och gapade över att det här var möjligt överhuvudtaget att spela på en trumpet. Samtidigt, ja, är ju frågan hur lät det på den här Weidingers klafftrumpet. Inte så här direkt, det kan man inte tro, men ändå på ett nytt sätt, definitivt.
Jag tycker det är roligt med Haydn. Han var ju inte alls, han kom ju inte från någon sån här musikerfamilj som typ Bach, utan han kom från en stadig bondefamilj, eller
hur? Ja, det kan också vara bra.
Ja.
Alltså, jag menar, de musicerar mycket och så, så det finns ju med, det finns en närhet i musiken, men som sagt, det är ju inte så att han har några genier omkring sig direkt.
Nej,
hans bror Mikael blir ju för sig tonsättare också.
Ah. Han,
som en jättestor och uppburen tonsättare. På sin tid.
På den tiden.
På den tiden. Men det är ju Josef vi kommer ihåg idag.
Och sen så fastnade jag också för det här. För han föddes ju i Österrike, ska vi säga också.
Ja.
Eller det som nu är Österrike.
Mm.
Och när han är 6 år så får han börja spela. Och sen blir han upptäckt.
Ja.
För att han har så vacker röst.
Ja, då ska han skickas till Wien.
Just det.
Mm.
Och sen kommer pappan dit och räddar honom, för då är det någon som har velat kastrera honom för att han ska bli sån här kastratsångare.
Mm,
och pappan kastar sig liksom i sin vagn och bara åker dit och bara, hur mår du, hur mår du, kan du gå? De har väl inte gjort det här med dig?
Det här hemska ingreppet.
Ja.
Nej, exakt. Det får vi nog vara tacksamma för, av den insatsen från Haydns pappa, för att det gör nog att vi får tonsättare giganten Josef Haydn istället, som ju också skickas till Wien väldigt tidigt och börjar studera. För vi har ju att göra med en av liksom musikens giganter här. Det som Mozart och Beethoven gör hade liksom inte varit möjligt om vi inte hade haft Haydn. Han lägger ju den klassiska grunden. Det är han som uppfinner stråkkvartetten och symfonin. Han är de här genrernas fader. Han kallas ju också pappa Haydn.
Just det. Och under en stor del av sitt liv så kommer han vara anställd hos furstarna Esterhaz i det här stora slottet i Ungern.
Mm.
Och vart deras liksom, den som ska skriva musik till dem hela tiden.
Ja, så kunde man ju roa sig om man var riktigt rik på den här tiden.
Ha en liten egen, ett eget geni.
Exakt, och en egen orkester faktiskt.
Men när den här musiken skrivs, då har han kommit loss lite grann, eller hur?
Jo, men han har ju passerat 60 och han är också en superstjärna i musiken i den här tiden och blir ju genom det mycket friare än han har varit tidigare. Och han är eftertraktad i stora städer som Paris och London. När han skriver den här trumpetkonserten så har han ju då nyligen varit i London och skrivit sina kända London-symfonier.
Mm-hmm.
Och där hör han också en sång som inspirerar honom väldigt mycket, nämligen God Save the King.
Jaha.
Och den kan man nog höra lite spår av här i andra satsen, även i trumpetkonserten. där vi också hör det här nya, mjuka soundet som den nya trumpeten klarar av.
Det här var ju väldigt mjukt och fint.
Ja, verkligen.
Men det är lite samma stämning som i God Save the King.
Jo, det finns där. Och jag tycker också det finns en slags koppling. Att han senare, ett år senare är det, tänker tillbaks på den här melodin ur trumpetkonserten och gör om den lite grann bara när han skriver sin egen berömda kejsarhyllning.
Mm-hmm.
Gott er halte Franz den Kaiser.
Oj, alltså, Gud beskydda kejsaren.
Just det, kejsare Franz, där han hyllar den österrikisk-ungerske kejsaren. Som också då i Haydns motsvarighet till God Save the King. Då har vi gått hela den här vägen från att Haydn hör God Save the King, blir inspirerad, flörtar lite med den melodin i sin trumpetkonsert och så ett år senare skriver den här kejsarhymnen. Och du vet, om det också låter bekant så är det ju för att det här ju fortfarande är Tysklands nationalsång.
Just det.
Den antas som det 1922, den kommer ju också kidnappas av nazisterna och som sjunger Deutschland über alles och så vidare. Så det är ju en melodi med historia och en melodi som Haydn verkligen älskade.
Mm. Och som har överlevt. Mot
som
alla odds.
Ja, som kanske också ironiskt nog är hans mest vanliga musik på något sätt. Ja. Han tyckte så mycket om det så han använde den ju också i sin så kallade kejsarkvartett.
Mm-hmm.
En av hans stråkkvartetter.
Men alltså, hur mycket av Haydns musik lyssnar man på egentligen nu då?
Alldeles för lite nu för tiden tycker jag. Alltså, han är ju... det finns så mycket att upptäcka av honom. För det första för att hans produktion är enorm och outforskad på många sätt. Utöver, jag menar, det är klart att alla känner ju till Haydn och han spelas ju, men det är så enormt mycket musik. Och det här med solokonserter är ju också ett intressant kapitel eftersom den här trumpetkonserten är ju typ den enda av hans många solokonserter som vi känner till idag. Det är ju den som har blivit populär, men du vet, han skriver två pianokonserter, han skriver violinkonserter, han skriver ett par cellokonserter och ja, en del lite mer udda saker som...
Ja, vevlivar läste jag.
Ja, precis. Och jag menar, tänk vad häftigt att få höra dem. Det är väl en 5 konserter faktiskt för vevlira. Det är inte riktigt en vanlig vevlira utan det är en slags kombination av vevlira och liten orgel som heter Lire Organizzate.
Wow.
Ja.
Och den gillade han uppenbarligen.
Den gillade han uppenbarligen, men han är ju en sån här, han gillar att experimentera, han är ju öppen. Också, han är pragmatisk, han är öppen för det som finns. Jag menar,
vad kan vi göra med det här?
Ja, vad kan vi göra med det här? Hans arbetsgivare, fursten Esterházy, han spelade ju på ett stråkinstrument som heter baryton till exempel. Då är det inte någon som sjunger utan det är någon som gnisslar. Och det råkar vara en furste.
Men det var hans älsklingsinstrument, ja, den här furstens. Var det inte lite så att han beordrade Haydn?
Ja, det här ingick ju i hans uppdrag. Han har skrivit, ja det är 160 verk för baryton. De flesta är då stråktrior. Men det finns också 3 konserter för detta instrument.
Oj.
Så det här är ju... Som ni märker, en uppmaning att ge er in i de outforskade sidorna av Haydn. Det finns så mycket och...
Vi får be våra lyssnare komma med så här, tips på märklig musik av Haydn. Eller ja. Bra musik såklart.
Bara bra men... räcker för mig.
Ja. Experimentmusik som blev bra. Ja. Jag läste att den här trumpetkonserten, den skrivs 1796 och sen så spelas den första gången 1800. Och sen lät det inte så himla bra, gissar man, med den här klafftrumpeten.
Nej, precis. Det finns ju ingen som... Ja, man kan inte uppfylla musiken. Det som
hans
står
hans
på pappret.
Vision exakt. Kom inte riktigt fram i det här stadiet av trumpetutveckling.
Så det dröjer ju faktiskt. Vi får hoppa fram 100 år. Ja. Då den plockas upp och blir det här kända stycket så småningom som det är idag. Det visar ju det att det kan ta 100 år innan tekniken kommer i kapp musiken.
Det finns ju jättemånga sådana trumpetfanfarer har jag tänkt på, Johan. Jag tänkte...
ja, det gör det.
Jag tänkte prova några på dig.
Nej.
Om du känner till dem.
Ska jag behöva vara nervös i den här podden också?
Ja, tyvärr så är det så.
Mm-hmm.
Här kommer den första.
Brudmarsch ur Lohengrin. Nej, det är Mendelssohn är det. Det är bröllopsmarschen ur En midsommarnatts dröm.
Ja.
Jag förväxlar dem där ibland. De är lite lika, det måste man säga. Ja, det här är en fanfaren vid Nobelprisutdelningen som är skriven av någon som jag borde kunna namnet på. Det är väl en svensk tonsättare, tror jag. Jag kommer säga jaha ja när jag hör det.
Det är Ulf Björlin.
Just det, yes.
Kan jag säga som har facit. Mm.
Ja, den här. Ja. Vilken är det här? det här är någonting annat, va? Det här är någon discolåt. Vad är det för någonting som börjar så här? Någon slags...
Det står Rocky.
Ja, Rocky, ja, precis. Filmer jag aldrig har sett, men jag har hört musiken. Pam, padam, charpentier, tedeum. Marc-Antoine Charpentier.
Yes. Den här hör man ju väldigt ofta i radio.
Ja, det gör man, för den är ju en EBU, en av de signaturer som EBU använder sig av. Mahler, symfoni nummer 5.
Ja.
Ja,
snyggt. Alltså jag måste säga att jag är imponerad.
Du är det?
Ja, det är jag faktiskt.
Vad skönt att det förhåller sig på det viset. Nej, det är svårt att leva sitt liv utan fanfarer om man gillar klassisk musik.
Brukar du bli väckt? Har du någon så här fanfar på din väckarklocka?
Nej, det har jag inte.
Det har du inte. Vad har du då?
Jag har någon sån här vanlig tråkig...
Ah, okej, okay. Du har ingen Mahler. Den här kunde du ju ha då.
Jag skulle kunna ha den, men det kommer nog inte bli så.
Du skulle förstöra kanske upplevelsen.
Ja, nej, man ska inte... Sånt där, nej, det är heligt det här, förstår du. Ska man inte ha till så banala, vardagliga saker.
Just det, inte bra. Det här är ju en rätt kort konsert. Den är ju bara...
En kvart ungefär, va?
Något i den stilen.
Precis.
Här kommer tredje och sista satsen, och det är ju den mest kända. Den kommer säkert ni som lyssnar att känna igen, tror jag.
Absolut. Thank you. Ja, det här är en bra låt, måste man säga. Ja, det är roligt med sån, det här är så här jättekänd musik verkligen. Man undrar, när hörde man det här första gången? Eller har man fötts med den här musiken? Har den alltid funnits inom en?
Det kanske fanns på din förlossning.
Ja, det kanske fanns där. Den kanske spelades då, vad vet man. Ibland, jag var häromdagen, då sa jag till en kompis att vi skulle prata om Haydns trumpetkonsert här i Mästerverket. Ja, den har jag inte hört, sa hon då. Jag tror att jag har hört den. Och så spelade jag det här. Ja, visst hade hon hört den.
Ja,
alla har hört det här.
Ja.
Det verkar så i alla fall. Det är, det är lustigt det där.
Det finns ju, den hörs ju tv också i reklam. Eller
ja, den har använts mycket. Ett ganska nytt exempel var väl när den dök upp i den här sydkoreanska tv-serien, är det väl Squid Game, som blev så omtalad, du vet.
Just det.
För där använder de en hel del klassisk musik. Jag tror det är en del Händel och Tchaikovsky, såna här klassiska pärlor med.
Men det här är någon sorts väckarmusik här. Jag har inte sett Squid Game.
Nej, men den är knappt läskig, jag heller. Ja, den är väldigt otäck. Mm. Det är den ju. Men, och då blir ju den här musiken verkligen en slags kontrast till det här otäcka. För det är ju någon slags tävling som faktiskt, förlorar man den så förlorar man också sitt liv.
Då dör man, ja precis. Så mycket vet jag.
Så mycket vet vi. Men det är ju väckarmusik, väckarklocksmusik då. Eller att säga.
Det är lite som i Beethoven i Clockwork Orange då. Liksom,
ja, exakt. Den blir nionde symfonin läskig. Där, ja, exakt.
Det här med det militäriska med trumpeten tänkte jag på. Det, det är ju liksom egentligen ett militär, eller från början.
Ja, den har
militär.
Sina rötter där liksom. Som med sina signaler och allt, hela den rekvisitan på något sätt. Det är ju ett instrument som du hör. Det har det här genomträngande ljudet. Det kan tränga igenom vad som helst på något sätt. Så det är ju tacksamt på det viset.
Hör man någonting av det här då, tycker du, hos Haydn?
Inte så mycket, men det finns några sådana markörer. I fanalen till exempel så finns det en liten figur, en slags, en liten grej som trumpeten gör återkommande. Da-da-da-da.
Vilken trumpetare är det som har spelat idag då?
Det är den norska Tine Ting Helseth som spelar tillsammans med norska kammarorkestern under ledning av Terje Tønnesen. Jättefin, lite nyare inspelning.
Mm.
Alltså, det finns ju väldigt många, det här är ju ett populärt stycke.
Mm.
Och spelar man trumpet, är man solotrumpetare så måste man ju spela in den här, så är det ju. Det finns en bra inspelning med vår egen Håkan Hardenberger också till exempel, som är väl värd att höra, och många, många andra.
Ja, men alltså, det här tycker jag var väldigt, men jag har inte lyssnat på den här så mycket, alltså jag känner ju igen det, men inte så här satt mig och lyssnat, men det var väldigt mjukt och levande.
Ja, det är en jättefin klang som hon har, och jag njuter av den här inspelningen, det måste jag säga.
Vill du njuta av slutet nu då också, Johan?
Ja, hemskt gärna. Man kan ju inte lämna den här konserten utan att höra slutet. Och det här sista satsen är ju ett så kallat rondo, där vi hör den här, en viss typ av melodi då, som kommer igen och igen. Men
som går runt liksom?
Ja, den går runt. Mm. Men Haydn vore ju inte Haydn om han inte visade upp sitt sinne för humor. Det gör han även här. För det finns ett ställe där han liksom lurar oss när vi närmar slutet, och där det bara blir väldigt svagt plötsligt. Det är som en dropout ungefär. Vad händer nu? Ska det ta slut redan här?
Okej, vi lyssnar.
Wow, wow, wow. Ja, det är inga som sitter och slumrar bort sig i den där musiken.
Nej.
Inte.
Vad sa du? Du sa att Haydn brukade använda det här.
Ja, men jag tror att han också gjorde det här för att se till att musikerna är på tårna. Liksom sådana här plötsliga dynamiska kontraster och ja, alla möjliga roligheter som han har för sig.
Eller för att publiken inte ska somna.
Exakt, jag menar, det är ju...
Kejsaren eller fursten.
Det finns så många sådana berättelser om hur Haydn överraskar publiken med chockeffekter.
Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Producent är Jonna Spik. Och om du vill höra fler avsnitt så hittar du alla mästerverken i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
Hej, hej.